Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Spåren i sökandet efter Mattias blir färre och färre. Och besvikelsen är stor bland allmänheten och närstående.
Det har ju kommit kritik också. Mamman då har ju haft åsikt om polisens arbete, men jag har oerhört stor empati för det. Så länge inte det är några personpåhopp, alltså, för jag menar man måste få åsikt om polisens arbete som är statligt finansierad.
Men Ljungbypolisen är kritisk till att man skickar tipsen till en YouTuber.
Jag känner att så mycket mer hade kunnat göras redan från början i fallet Mattias Borg. Men det känns som att det är slappt alltihopa och jag har trampat på deras egon när vi har en 17-årig pojke som är försvunnen från sin familj. Det är så förbluffande för mig än idag.
Medierapporteringen glider allt mer över i kritik mot utredningen och privatpersoners inblandning både utanför och i Ljungby.
Och sen så är det lite mer grejer där som kommer låta som rena spekulationer med folk som har sett saker. Och alltså jag har fått så sjuka DM.
I takt med att spåren blir färre så blir de hemmasnickrade teorierna allt fler.
Ofta men inte alltid så har man ju i en psykos antingen det som kallas för hallucinationer, alltså att man hör saker som andra inte hör eller ser saker andra inte ser eller så. Så dels det och dels det vi kallar för vanföreställningar. Ibland är det tydligt, ibland är det subtilt. Det är olika från fall till fall kan man väl säga.
I utredningsskedet har man tittat närmare på det. Och jag har svag känsla av att den branden är mer utredd än vad den hade varit normalt sett.
Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag vill ta med er tillbaka till den plats där fallet på sätt och vis hade sin början. Jag har fått möjligheten till en guidad tur i den källarvåning där Mattias och hans vänner spenderade sina kvällar. Den här platsen är så bekant den plats Mattias lämnar strax innan han försvinner.
Så vi befinner oss alltså i den här källaren, Lukas, där ni brukade hänga förr i tiden. Gör ni det fortfarande?
Ja, då och då. Så att vi...
Men om du liksom tar oss igenom, säg att det är en helt vanlig kväll och folk börjar dundra in här.
Ja, alltså det blir inte för många. Det är väl kanske om man är över 3-4 personer så är man väl här inne om man ska dra ut eller någonting innan. Bara för det är rätt nära till stan ändå.
Källarplanet ser ut som vilken villa källare som helst. Med tvätt, förråd och sammankopplat garage med bakdörr. Men rummet där Lukas bor och brukar umgås med sina vänner är mindre än vad man kunnat föreställa sig. Innanför dörröppningen, till det kanske 10 kvadratmeter stora rummet, står en soffa tätt intill väggen på höger sida. Och på motsatt sida en säng som tar upp majoriteten av rummets yta. Mellan soffan och sängen står ett mindre lågt soffbord placerat. Rummet knyts ihop av en storbilds-tv precis till vänster om ingången, mot vilken både soffa och säng är riktade. Det som slår mig i källarrummet är att umgänget måste ha varit trångt.
Kan du försöka minnas någonting från kvällen, liksom hur man var utplacerad?
Ja, då hade jag ju inte det här hockeybordet där, som är lite stökigt just nu. Ja. Men då hade vi tagit ner sängar och madrasser på golvet. Och sen så ligger folk i soffan och sängen. Och lite så flyttar man tvn inåt så det får plats lite mer. Så det var 2 sängar där, en säng här Och sen så soffan och den då.
Okej, okay, så sängen över golvet här. Mm. Och runt då. Och liksom hur mycket plats har du? Alltså hur många brukar du få?
Nej, men så många det får plats kan man väl få in i teori. Men det brukar väl aldrig vara mer än liksom 8 personer max. Det är inte, inte jättestort.
Kommer du ihåg liksom vad prylarna och sådär hittades och sånt? När det väl uppdagades att de inte hade med sig dem?
Oh, det var väl lite här och där, antar jag. Alltså telefonen var ju här inne.
Okay.
Så att den väl låg på detta bordet här då.
Okay.
Så att den gjorde, och sen så jackan och skorna var ute i hallen.
Ja, hallen uppe?
Nej, hallen dit alltså.
Ja, kan vi gå ut och... Och det hållet då? Ja, okej.
Okay.
Har vi ett litet träningsrum typ? Ja, ah, okej. Okay. Och här är då alltså bakdörren?
Ja, ut. Precis. Och så går man ut här genom garaget.
Ja, så. Och så prylarna var här. Ja. Var det liksom det, den här vägen han gick hem också? Mm. Okej.
Okay. Så att det var.
Om man liksom, om jag öppnar här. Ja. Jag bara får se var man hamnar. Är det låst?
Nej, det är inte låst.
Ja, just det, så är det porten där. Jag bara tänker, vilket håll liksom... Om han skulle hem vanligtvis, vilket håll blir det därifrån? Går han egentligen upp?
Ja, då går han ju för den där lilla backen som är precis här utanför.
Ja.
Sen upp till den backen och ner mot stan.
Ja, mot stan liksom, bara rakt ner. Och när han gick, var det liksom någon som var med honom där ut? Eller satt alla där inne?
Ja, alla var där inne. Det var rätt sent på kvällen. Så det var liksom
ja, precis. Så ni var väl på väg att lägga er liksom.
Lukas förklarar att vanligtvis när Mattias tagit sig hem så har han använt bakdörren som är kopplad till källaren och sedan tagit Ågårdsvägen västerut mot centrum.
Hela tiden så har det varit svårt att få ihop tiden här när vi har gått runt och tajmat eftersom han är runt ett ganska långt tag och springer, men nu när vi har gått runt och knackat dörr så kom vi fram till en granne som berättar att morgonen efter försvinnandet så var polisen och gick på hans tomt för att man hade hittat fotspår på en liten stig som går mellan smalspåret och bredvid Sickingevägen.
Fotspåren som en boende vid Sickingevägen hittar tillsammans med polisen är i gräset strax bakom tomten. Tomten i fråga är i direkt anslutning till den riktning Mattias ser springa i en Snapchat-video tagen av en boende på smalspåret strax innan han försvinner.
Och de här spåren då verkar polisen i början ha varit intresserade av på grund av att man har trott att de har tillhört Mattias. Och de här fotspåren är liksom nedtrampade i jorden bakom ett hus kan man säga, i ett litet skogsparti.
YouTubern och poddaren Alexander Rask har inte publicerat något om Mattias försvinnande på flera månader. Men sina teorier om försvinnandet har han inte släppt. Han säger sig ha fått in tips från ungdomar i Mattias direkta närhet.
Och sen försvann han under märkliga omständigheter. Och jag var helt hundra på att om inte alla så minst en av antingen de ungdomarna i det här huset då vet mer, eller ungdomar som har varit tidigare på fester. Men jag vet det fortfarande, hela min själ skriker att det finns flera ungdomar som vet bra mycket mer än vad de säger. Och det är någonting som...
Var kommer den övertygelsen ifrån?
Det är så svårt att konkretisera, för att det är känslan som jag har inom mig efter att ha varit liksom ingrottad i kretsen runt Mattias och sett så här, den officiella historien och eventuella vittnesmål från vad som ska ha hänt och alla frågetecken och såna här saker. Det råder inget... Känslan jag får av alla de här sakerna tillsammans är att det går inte ihop. Det här kan inte ha hänt. Och ingen har sett eller hört någonting.
Vad är det som ger dig det intrycket? Att folk vet mer än vad de säger?
Det är mycket fingerpekning. För om man kommer in liksom i sällskapet, eller vad man ska säga, bland Mattias kompisar, folk som har träffat honom under kvällen, varit på samma fest. Jag har även varit i direkt kontakt med brodern, med mamman och sådär. Och jag får ju intrycket att de här ungdomarna pekar på varandra mycket. Och det känns som att vissa av dem liksom talar mellan raderna.
Jag vill understryka att det inte finns något officiellt spår eller någon av polisen uttalad bevisning som tyder på att det Alexander Rask nu kommer att säga stämmer.
Jag vet ju att det fanns narkotika i Mattias direkta umgänge bland hans vänner. Och det vet jag helt enkelt för att många av vännerna direkt har kommit fram till mig och sagt att det har funnits i sällskapet. Givetvis så har de inte testat själva, men de andra i sällskapet har. Och det gäller för dem alla som hör av sig.
Hur kontaktar de idag? Är det mail eller är det att ni pratar över Facebook, Instagram? Hur har du fått kontakten?
Ja, det är varje gång på Instagram. Det är alltid där i DM. Och då kontaktar de mig och jag sa ju även det att har man någonting så kan man ju kontakta mig anonymt. Så här. Och en till sak som jag inte vet om du uppmärksammar eller inte, och jag vet inte hur stort det är i utredningen eller inte, och det kan ju lika gärna vara någon som har spelat ett spratt.
Tänker du på ansiktena uppe i där strumpan hittas?
Ja, exakt. Och sen så är det lite mer grejer där som kommer låta som rena spekulationer med folk som har sett saker. Och, alltså, jag har fått så sjuka DM och det här är ju bara minnesfragment nu, men hur någon då eventuellt ska ha flyttat en kropp, burit en kropp från en plats till en annan när spår ska ha kommit för nära. Det ska eventuellt också ha funnits någon med ett kriminellt track record eller vad man ska säga i Ljungby. Som är lite inblandad i drogvärlden så att säga, som också ska ha fått lite kalla fötter och där har det till och med varit namn som jag vill minnas att jag ska ha gett till antingen mostern eller till polisen, som jag antar inte har, som de inte har gjort någonting med.
Ursäkta att jag stoppar det bara, men för just det här du är lite inne på då, du menar alltså att du har fått tips där de säger att de har sett folk flytta kroppar och sådär?
Ja, det här har inte jag... Men jag har fått höra väldigt mycket saker och det har ju liksom varit folk som har skrivit till mig från sina personliga konton och där vet man ju vilka de är. Så att, varför skulle man skriva såna här saker till någon från sitt personliga konto som man har haft i flera år? Så, och inte där man inte är anonym med såna här saker om man inte har nått till fog för överhuvudtaget. Så att, allting härstammar ju från någonstans och även om det inte är ren sanning så kanske det finns, jag menar... Går man på de spåren så kommer man alltid någonstans, har min erfarenhet lärt mig i alla fall. Och det är väl där jag tycker polisen i Ljungby brister mycket också.
Mm. Det blir ju också rena spekulationer. Och är du ödmjuk för grejen att det kan ju också bara vara ungdomar som gillar att få lite effekt i det?
Absolut, väldigt. Och det är därför jag inte har gjort nästan någonting av just de här mer extremare grejerna, utan... Alltid känt själv i mitt sunda förnuft. Vad är lämpligt och inte? Vad är kanske etiskt och inte? Och sen gjort en bedömning. Så att jag har ju aldrig någonsin ut och inte förrän nu pratat om det här. Och det kan jag känna att jag kan göra nu för att nu har det liksom... Det finns nog inte någonting som det inte har spekulerats i det här fallet nu, känner jag. Och som jag sa, med tiden så blir det enklare att prata om saker. Så att...
Ja, såklart.
Och sen så ska jag också understryka att jag är ju väldigt spekulativ och går på alla såna där trådar, så att jag tycker också det är viktigt att folk ska veta att jag pratar om det och allting som jag vet om det och kan tycka, tänka eller tro, jag pratar om det så som jag upplever det inom mig och delar med mig av det till min publik som då ofta delar den känslan med mig, och sen så enas vi väl i det i kommentarsfältet och sådär. Och i grund och botten så gör jag det på nöjesnivå. Det känns ju hemskt att säga, men det är ju faktiskt det är. Men jag kontaktade mamman, jag fick hennes okej. Okay, och i slutet av dagen så tycker jag väl ändå att... Man kan ju inte säga att jag inte bidrog till att det fick lite uppmärksamhet i alla fall. Och det är väl positivt. Och det kan ju faktiskt bidra till att folk som inte kände till det här fallet kan bidra till insamlingarna som var gällande personligen initierade sök efter Mattias och sådana saker, så att folk blir personligen engagerade som annars kanske inte hade blivit det. Så att även fast man gör det på nöjesnivå så väcker det väl någonstans engagemang också. Och det är jag väl glad för att det gör, men det är viktigt att veta att jag är inte mer än en YouTuber.
Även om man då gör det i underhållningssyfte, så lyfter man till exempel en sak som att säga, ja men det fanns droger där, det vet jag för att jag fått tips. Då väcker man ju en grej som kanske sticker i ögonen på folk. Kan du ändå förstå den biten av det?
Jag är helt övertygad om att, för de är fortfarande unga, det kommer med tiden sporadiskt och successivt att komma fram saker mer och mer. Folk blir äldre, folk får mer sunt förnuft och med åldern får man en djupare förståelse för andra kanske också. Och samvetet utvecklas, så att jag tror att det är lite man får vänta ut också kanske. Än idag, flera år senare, så går en mamma och en bror runt och vet inte mer egentligen idag än natten han försvann. Känslan jag har är att jag kommer inte släppa det här. Jag kommer alltid tänka på det och ibland kanske uppmärksamma det på ett eller annat sätt, för jag kan inte släppa det. Så känner jag lite.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Även om det gäller att vara försiktig när det kommer till hemmasnickrade teorier, så är det i ett sånt här läge viktigt att inte bortse från allt för mycket. Därför har jag försökt närma mig en del av de teorier som florerat på internet för att se om det handlar om tomma rykten eller teorier av substans. En händelse som fått mycket uppmärksamhet bland internets alla teorier är ett fritidshus som brinner ner till grunden samma helg som Mattias försvinnande äger rum. Fritidshuset ligger strax utanför det lilla samhället Lidhult, cirka 4 mil nordväst om Ljungby, och anmäls till polisen söndagen den 6 december 2020. Branden har troligen fått uppmärksamhet online eftersom den rubricerats som mordbrand. Men det bör tilläggas att den rubriceringen sätts alltid då ett hus som stundtals är bebott brinner. Jag kontaktar Peter Martin igen, som ledde utredningen under sina initiala insatser, för att höra polisens bild av brandens relevans till fallet.
För det är något fritidshus som brinner ner till grunden där under samma helg.
Ja, jag vet att alltså, i utredningsskedet har man tittat närmare på det. Jag vet att det har funnits, jag vet att det har liksom nämnts, tittat på, men sen inte gått till mål. Jag har en svag känsla av att den branden är mer utredd än vad den hade varit normalt sett.
Peter Martin förklarar att man utrett branden men inte hittat någon koppling till Mattias försvinnande. Han menar på att branden antagligen utreds mer än vad den hade blivit utredd om den inträffat längre ifrån försvinnandet.
Som sagt, det finns ju då flera svar som en så gång inte vi kan leverera. Nej. Och som vi har ju poliser som har grottat ner sig i detta fallet också, som vid flera andra försvinnanden där man liksom inte kan förstå varför hittar vi inte personen och vill ha ett svar. Och mycket är ju för att få en check på att har vi gjort rätt eller har vi missat någonting, eller fanns det något som gjorde att vi inte hade en chans? Är han i sökområdet? Det vet vi inte. Det är 30 stycken sektorer som vi har ritat upp i och kring Ljungby. 20 av dem har vi liksom sökt igenom 2 gånger. Och 7 sektorer är även sökta 3 gånger. Och alla sektorerna är sökta 1 gång. Det är under hela perioden, men jag vill ändå påtala att det är ganska intensivt. Så vi har ju haft en stor resurs till att söka i detta. Vi vill ju också ha en lösning på detta ärende. Och det finns ju kritik mot polisen och det får man ju lov att ha. Som sagt, jag har ju synat detta ärendet och sett att nej, men allting är tittat på när vi har kunnat titta på det. Det vill säga att man måste se det utifrån när hade vi uppgifterna. Innan dess kunde man inte följa upp det.
Ni får ju ändå in det en timme ungefär efter han har försvunnit. Det är väl inte det ganska bra förutsättningar med att det är ändå så pass tidigt?
Jo, det är tidigt. Mm. Det är nästan märkligt tidigt, får man väl säga. Att man ändå har bestämt sig för att liksom han... Ja, men det är att folk försvinner. Sen, ofta försvinner ju folk hem. Mm. Eller till en plats där man skulle övernatta eller liknande. Mm. De ärendena, det är ju så de flesta av våra, ska man säga, helgförsvinnanden löser sig. Att man har kunnat ta sig hem eller dit man skulle. Eller till någon annan där vi rätt så snabbt kan hitta dem.
Mm.
Och det kan vi ju inte här. Och här har jag även de anhöriga och kompis och sånt har ju liksom ändå varit att nej, men han kan inte ha tagit sig någon annanstans. Och då har man ju väldigt god koll på hans kompisumgänge om man vet det.
Även ur polisens synvinkel så är det svårt att förstå varför man inte hittar Mattias eller spår om vart han kan ha tagit vägen. Anmälan om hans försvinnande kommer in tidigt och insatserna kan sättas in direkt. Enligt Peter Martin har polisen själv rannsakat sig själva flera gånger, vänt och vridit på spåren man har haft. Men han menar på att sökandet efter Mattias har skett enligt konstens alla regler och därför jäcker bristen på bevis fortfarande polisen. Andra teorier som spridits friskt över internets olika forum är teorin om att en psykos ska ha legat bakom försvinnandet. Grunden till teorin här stammar ju att personer upplever det konstigt att Mattias beger sig ut i decembernatten utan sin jacka och skor. För att få djupare insikt i vad en psykos är och hur ett psykostillstånd yttrar sig så kontaktar jag den legitimerade psykologen och psykoterapeuten Mårten Thyberg. Till vardags forskar han i hur psykologiska behandlingar kan användas inom psykiatrin.
Det finns ju lite olika definitioner såklart, men man kan tänka att det handlar om att man har bristande verklighetsuppfattning på något sätt. Ofta, men inte alltid, så har man ju i en psykos antingen det som kallas för hallucinationer, alltså att man hör saker som andra inte hör eller ser saker andra inte ser eller så. Så dels det och dels det vi kallar för vanföreställningar som handlar om att man har övertygelser som inte stämmer med vad de flesta tycker. Typ att man är förföljd eller någon är ute efter en eller någon har opererat in ett chip i ens kropp eller något sånt där. Och där är de där två stora symptomgrupperna som man brukar prata om när man pratar om psykos.
Vad är det som utlöser en psykos? Behöver det finnas liksom en utlösande faktor eller kan psykos dyka upp för vem som helst när som helst?
Kanske inte för vem som helst när som helst, men kanske att man grovt kan dela upp det i två olika varianter då. Så dels har vi ju de så kallade akuta psykoserna och då är det ju så att säga, då krävs det att någonting händer för att det ska utlösas. Typ att man har väldigt många sömnlösa nätter eller att man utsätts för något allvarligt trauma eller att man får en kris i samband med förlossning eller att man tar droger eller någonting sånt. Så det kan man väl säga en grupp av psykoser, men sen finns det den här andra gruppen, typ det vi kallar för schizofreni eller andra av de här större psykosgrupperna. Då är det kanske mer typiskt att man har en ärftlig sårbarhet för en sjukdom och sen så är psykosen någonting som smyger sig på lite mer successivt. Så lite så kanske man kan dela upp det. Att ibland kan det vara en tydlig orsakande faktor, ibland kan det snarare vara så att man insjuknar successivt för att man har sårbarheten. Då.
Mårten förklarar att psykos är ett tillstånd där personen som drabbats lider av hallucinationer eller vaneföreställningar. En vaneföreställning är ett upplevt scenario som bara den drabbade personen ser. Till exempel att känna sig förföljd eller att någon är ute efter en. Han fortsätter med att tillståndet antingen yttrar sig på grund av en underliggande orsak som att personen till exempel lider av schizofreni. Då sker insjuknandet till psykos successivt. Men även personer som inte lider av schizofreni kan drabbas av så kallade akuta psykoser som utlöses till följd av något som hänt i livet, till exempel sömnbrist, droger eller ett allvarligt trauma.
Hur beter sig en person som har fått en psykos?
Ja, det är även där. Det finns egentligen, höll jag på att säga, hur många sätt som helst som en person kan bete sig. Men man kan väl säga att
det är ganska vanligt ändå, i alla fall de som vi stöter på inom vården, så är det ganska vanligt att man, alltså dels kan det vara att man beter sig i allmänt udda och annorlunda. Alltså det som med vårat språk kallas för desorganiserat beteende. Det kan vara liksom ett kriterium som vi letar efter när vi ska diagnostisera en psykos. Då. Att man pratar på ett udda sätt, man kan ibland använda ett språk som inte riktigt hänger ihop. Tankar som inte hänger ihop. Det kan vara svårt att följa den röda tråden i vad en person säger. Och det kan också vara så att själva beteendet är svårt att få ihop. Alltså att en person kan göra saker som verkar konstiga. Typ att en person ger sig ut naken i sitt bostadsområde eller på något annat sätt börjar bete sig märkligt. Så kan man bete sig. Men sen kan det också vara då, om man kopplar ihop det med det vi sa tidigare om vanföreställningar och rädsla och så kan det vara att en person helt enkelt beter sig som om man vore förföljd då. Typ att man barrikaderar sig i sitt hem och kanske spikar igen sina fönster eller tejpar igen eluttag eller sådär för att man är rädd att bli övervakad eller förgiftad. Alltså, sådana där grejer kan man se också. Då. Så det beror lite grann på temat för psykosen kan man väl säga.
Efter att ha pratat med Mårten Tyrberg så går det inte att dra slutsatsen att Mattias ska betett sig på ett sätt som tyder på att han ska varit i ett psykotiskt tillstånd, eftersom det inte finns några vittnesmål från varken familj, vänner eller vittnen om något utmärkande eller avvikande i hans beteende.
Men det låter också som att de här tecknen eller hur beteendet är, det är inte några subtila grejer utan det är ganska utmärkande då. Man hör liksom på talet eller ser på personen att den är i det här stadiet då. Det kan inte liksom vara små.
Jo, det kan vara små grejer också. Alltså tyvärr är det är lite så komplicerat det här att det kan också ibland vara subtilt. Så att ibland är det tydligt, ibland är det subtilt. Det är olika från fall till fall kan man väl säga. Men kanske ändå att de här, jag menar apropå det här med vad som är subtilt och inte, så kanske ändå att de här mer akuta psykostillstånden, typ då det som orsakas helt och hållet av droger, låt säga, att då kan man väl, då skulle jag ändå säga att det typiskt sett är mer tydligt och svårare att missa. Medans en smygande psykossjukdom som har andra orsaker, kanske att man har en ärftlig komponent och lite så, där kan det vara mer successivt att då familjen till exempel börjar märka personlighetsförändringar hos den här personen eller personen börjar bete sig mer och mer udda fast lite mer steg för steg så att säga. Så kanske ändå att man får säga att en drogutlöst psykos då är nog tydligare, snabbare så att säga, än ett schizofreninsjuknande då.
Kan man säga något om hur man uppfattas av omgivningen om vi säger att man har den här mer subtila typen? För om de själva är medvetna kanske man inte visar lika mycket utåt att jag känner mig förföljd. Så hur skulle man uppfattas av omgivningen i så fall?
Nej, men det är väl de här grejerna att man kan uppfattas som udda, man beter sig annorlunda, man pratar på ett annorlunda sätt. Det kan också vara, alltså apropå att prata på ett annorlunda sätt, många av de här patienterna blir också väldigt, väldigt passiva, eller de här personerna då. Så att det kan vara att man drar sig undan, man isolerar sig, man pratar mycket mindre än vad man brukar göra.
Du var också lite inne på detta, men jag undrar om det finns några tidiga indikatorer på att en person är på väg in i en psykos.
Nej, men det är väl det som kanske ligger närmast i hans, just att de närstående märker personlighetsförändringar, kanske att personen börjar visa ett annorlunda humör, kanske att man får ett avvikande sömnmönster, kanske att man drar sig undan och sitter väldigt mycket mer framför datorn än vad man brukar. Den där typen av grejer som ofta familjen märker i första hand. På tider lite grann beroende på vad det är som orsakar psykosen också, kan man väl i vissa fall märka att en person börjar prata om märkliga saker eller märkliga övertygelser kanske som inte riktigt stämmer. Om man får kanske det skulle kunna vara att man får ett väldigt starkt religiöst intresse som man inte hade förut, som kommer från blå himmel så att säga, som innebär en förändring. Det skulle kunna vara någonting sånt, eller andra hastiga förändringar i intressen eller sådär. Men det är väl viktigt att säga också att alla de här sakerna som jag nämner nu, att om man tittar på dem enskilt så säger de inte så mycket, utan det är ofta det här mönstret av att det är flera olika grejer som sen liksom bidrar till det här pusslet då.
Nya dyk planeras av polisen i december 2021, närmare ett år efter Mattias försvinnande.
Den här helgen är dykare från kustbevakningen på plats i Ljungby igen. De ska leta i Lagaån efter den pojke som försvann för ett år sedan nu.
Då har vi återupptagit dykningarna enligt plan som vi bestämde i somras. Och egentligen fortsatt där vi slutade i ån söder om Repösa bro. Vi har 4 kustbevakare, 3 från Göteborg och 1 från Karlskrona. Och han från Karlskrona har ju varit dykledare vid flera tillfällen innan. Vi dyker fram till 4:30 idag. Och har vi inte fått något resultat så börjar vi 8:00 imorgon.
Kommunpolis Hans Sjöberg.
Och sen sker det ju ett antal gånger då fram på årsdagen då.
Dykarna från kustbevakningen genomför ett dyk under lördagen den 4 december 2021 utan resultat och ställer in det planerade dyket dagen efter på grund av en brand på ett lastfartyg utanför Vinga i Göteborg. 3 dagar efter dyket, den 7 december 2021, bestämmer sig polisen för att avsluta dykningarna i Lagan. Polisens presstalesperson i Region Syd, Robert Löffel, förklarar i lokaltidningen Smålänningen samma dag att man fattat beslutet efter att ha genomsökt de områden av Lagan man funnit intressanta utan resultat. Han förklarar att beslutet inte varit lätt att fatta, men att man efter så här lång tid någon gång måste avsluta sökningarna. Utredningen läggs inte ner och Robert Löffel förklarar att man kommer återuppta den ifall nya spår dyker upp.
Och sen vi kommer ju någonstans, som vi har sagt hela tiden, att vi är där vid ån och hundarna markerar. Vi ramlar ju tillbaka till det hela tiden i våra teorier. Så det är ju där vi är. Men sen samtidigt så kommer man ju till det. Jag kan ju säga så att den polisledningen som skulle fatta beslut var ju fantastisk, kan jag säga, och stöttade våra teorier och det var aldrig någon fråga om pengar eller resurser så, utan vi fick, alltså jag som jobbade med den här gruppen då, och det var aldrig någonting, utan till slut bara så kan man inte fortsätta. Polisområdesledningen, det är ju Kalmar Kronoberg som är vårt polisområde då.
Ja, precis.
Och det var fantastisk stöttning och jag höll dem underrättade hela tiden och jag är väldigt tacksam mot både polis, kustbevakning, räddningstjänsten Halmstad, räddningstjänsten Ljungby. Ljungby ställde ju upp med båt och service och personal och tekniska kontoret var ju med och hjälpte till. Och Ljungby Energi, Statkraft, SMHI. Jag är grymt imponerad av alla de har ställt upp. Det har figurerat någon siffra i pressen om 80 dyktimmar, men det är mycket, mycket mer från polisens sida. Eller det som våra samarbetspartner. Och vissa av de här dykningarna var ju med 2 dykare, så att det är ju i alla fall 3-siffriga dyktimmar. En fruktansvärd frustration, och det är ju som alltid sägs att det är ju familjen man tänker på. Mm. Det räcker ju att kanske någonstans känna att ett barn är dött men inte veta 100 och var den är, barnet är någonstans. Så det var ju en stor frustration för oss, för vi ville ju väldigt gärna hjälpa till. Nej, men det har varit väldigt jobbigt och många människor på stan som stannade och tackade och även hade teorier och idéer och som jag aldrig upplevt innan. Jag är infödd här och har egentligen kunnat gå på stan utan att bli stoppad. Men här var väldigt många som ville hjälpa till och undrade. Så en väldigt speciell situation.
Peter Martin igen.
Är det något som sticker ut just med det här fallet, tycker du?
Det som sticker ut är ju att vi har ju en ungdom som försvinner från en fest och tragiskt nog inte hittas. Det är ju förfärligt, inte bara för den försvunna, utan det är ju förfärligt även för dennes anhöriga och bekanta. Kedjan på folk som mår dåligt av det här är ju lång. Det sticker ju ut. Sen har vi ju just det här med tidpunkten är försvunnen. Där finns en berusningsgrad som vi ju då bara har kunnat genom film och vittnesmål titta på och inte komma i mål med vad hade han i sig. Det har vi ju bara fått vittnen på och sen finns det massa spekulationer. Vi kan ju bara gå på vad vi kan. Ja, vi gör en bedömning av fakta och trovärdighet. Och det får vi arbeta ut efter. Och vi kommer ju inte heller i mål med hur det verkligen kan ha varit.
Vad för typ av tips hade gjort att ni hade börjat söka igen, så att säga?
Jag vet att det kommer in, men det hanteras ju lite av LPO att titta till. Som sagt, det här plastpåsar liknande som liksom flyger runt, eller ett klädesplagg som nu hittas. Ja, alltså som sagt, det är ju snart, eller tack, det är ju 2 år sedan. Nu får det ju vara ett gammalt klädesplagg. Alltså alla tips och iakttagelser, det tas ju in och läggs till utredningen och de som har det. Och det fungerar ju fortfarande då mellan grova brott och lokalpolisområdet som hanterar de sakerna.
Vad skulle behövas för att man börjar göra nya sök?
Då skulle det vara någon väldigt tydlig att någon hittar någonting. Alltså jag kan ju inte säga vad det är, men alltså jag kan nog ganska säkert säga, skulle det vara någonting som, då skulle vi nog inte chansa, det tror jag inte.
Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Exekutiv producent Nordio, Mark Malmström Fast.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.